Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för din underbara närhet här just nu. Tack att du är här till den som kämpar och går igenom svåra dagar. Tack att du speciellt vill komma idag och bara ge ett ord av uppmuntran. Tack att du är en Gud som är all tröst Gud. Tack att du är en Gud som kommer när livet stormar som mest, och så kommer du och tala till stormen att lugna ner sig. Och det lugnar sig och vi får möta dig där. Vi bara tackar dig Fader. Tack att du är en god Gud. Det finns ingen skiftning mellan ondska och ljus, mörker och ljus i dig. Du är bara god. Du är bara god, och vi bara tackar dig att den som kämpar just nu idag, vi vet att livet är upp och ner i dagar, och ibland är det uppe på toppen, ibland är vi nere i dalen. Men tack att din godhet är där hela tiden. Välsigna var och en. Tack att någon idag ska få en extra hälsning ifrån ditt egna hjärta. Att det är inte över än, det är inte över än. Vi bara tackar dig, välsigna var och en. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Varsågod och sitt ner. Jag ska tala om någonting idag, och jag ska inte... Är klockan 10:50 redan? Ja, då skär vi bort några blad här. Jag ska tala om någonting idag som jag upplever är väldigt, väldigt viktigt att vi får ut till människor idag. Jag kanske kommer trampa på några tår här, för att när man jobbar mycket utomlands och kommer hem så läser man ju på lite, man tycker det är kul att hänga med lite vad som sker hemma i Sverige, och så, men så upplever jag att det är väldigt, väldigt många som talar negativt om Sverige. Man talar om liksom det är det mest sekulariserade landet i världen, och det är väldigt mycket profetier som är negativa. Väldigt mycket ord som, och det kanske är så här, så jag tar liksom inte, jag vill inte slå fel, men jag tror efter de här 5 månaderna när vi har fått lite spridning i olika medier i Sverige, och de här stora nyhetsmedierna har följt oss nu under flera månader, så upplever jag något helt annorlunda. Jag upplever att Sverige är ett väldigt öppet land. Och det kanske inte är kul att säga amen till det, för det är mycket roligare ibland att bara tala ur illa. Men det är väldigt öppet, det är väldigt, väldigt öppet. Och det var en pastor som sa det, jag upplever att vi har en väldigt fin tid framöver. Och när han sa det i det där pastorsmötet så tystnade alla. Och de sa, men vi hade ju inne på ett annat spår här, nu bytte du spår. Och vet vad det är ibland? Det är hälsosamt att byta spår ibland. För om man hela tiden går och tänker, åh vad det är illa, åh vad det går åt pipan och alltihop. Du saknar ju kraft att vända på det där då. Men om du ser, nej men det är öppet här nu och människor är väldigt öppna. Och jag hade ett samtal, en av Sveriges mest kända bankmän, han ringde till mig efter vi hade varit på morgonsoffan i TV4. Och så ringde han, och jag visste inte vem denna, när han presenterade sig, men då hade samtalet brytits 3 gånger innan. För att han grät så mycket. Så han ringde och det var bara någon som grät i telefonen, och så hängde vi på och så öppnade vi igen, och så sa han, jag fattar inte vad det är som sker med mig, jag bara gråter. Och så tog det slut och så hängde han på igen. Och när då 4:e samtalet kom så presenterade han vem han var, och jag liksom hejade till då lite. Och så sa han, du sa han, jag har spanat in vem du är, sa han. Ja, du är präst, sa han. Jag tycker alltid det är så fin titel. Du är präst, sa han, och jag har sett ut och så vidare och så vidare. Och han kunde nästan mer om mig än vad jag kunde själv. Hade väldigt koll på Google, du vet, där hittar man mycket. Och så då sa han, jag upplever att jag måste få mening i mitt liv. Och ni alla vet vem den man är. Och jag, liksom, jag upplever, jag måste få mening med mitt liv. Hur får jag det? Ja, så då kan jag berätta lite vad jag tror och så vidare. Så det är, du behöver inte säga så mycket, sa han. För era gärningar har talat. Vem ni är? Gärningarna har talat. Och det gör att jag skriver under på eran tro. Och sen var jag i en annan kyrka då, och så var det en av de anställda, eller anställda, han har ett företag med många anställda. Och då så hade han sagt till sin anställda så här: kanske vi ska läsa Bibeln en gång i veckan här, en halvtimme eller något sånt där. Och då sa gubbarna där uppe i Stockholm, så sa: det behövs inte, vi läser dig, det är perfekt. Och vet du vad det är? Då är det något som har varit positivt. När man har sett den människan, eller sett henne eller honom. Och det är så vi ska vara. Vi är ett Kristusbrev, står det i Bibeln. Så vi är ett brev då. Och ett brev kan innehålla väldigt mycket negativa saker. Men ett brev kan innehålla väldigt mycket positivt också. Och vet du vad det är? Att vara fokuserad på det negativa. Hela tiden tänka, åh vad hemskt det är. Och det är så mycket debatter hit och dit. Och det går åt pipan med alltihopa. Vet du vad jag tror? Det är nya tider om vi får upp ögonen lite. Och ser att folk söker Gud. Men nu pajar du hela min bild. Det är perfekt. Låt den gå. Byt bild. Kör in en ny CD. För om vi hela tiden går, åh det är så sekulariserat, åh det är så jobbigt, åh ingen vill lyssna. Ingen säger, vet du vad jag tror? Det är precis tvärtom. Folk vill lyssna. Så satt jag 40 minuter med den här bankmannen då, och så sa han, Mikael, sa han, jag upplever att du och jag ska bara jobba ihop. Jaha, så ja, det är jag öppen för. Kan jag få komma in i bankvärlden? Och länsa lite valv. Nej, så det är så att jag känner att vi behöver få igång det här nu, att få människor i Sverige att bara hjälpa till för att rädda världen. Och så satt vi i 40 minuter och han liksom drar på en minipredikan till mig där, att liksom nu måste vi komma igång helt enkelt. Och jag ger en hälsning ifrån den där kände bankmannen: det är tid att komma igång nu, vänner. Det är tid att komma igång, lägg in en växel till så det sker någonting i det här livet. Ja, men vi bara väntar, vi väntar, det kommer nog snart. Det kommer ingenting om man bara håller på att vänta. Det tråkigaste jag vet är att vänta. Under tiden du väntar, gör något för någon. Hjälp någon. Ja, nu ska jag inte min text här nu. Och så tala om hopp då. För vi är här för att förmedla hopp. Vi är här för att ge människor hopp. Och läser du om det här i Bibeln, så står det enormt mycket om det här i Bibeln. Och det hinner vi inte gå igenom allt. Men hopp är en synonym till hopp. Det är tillit och förtröstan. Man sätter sin tillit till någonting. Man sätter sin förtröstan till någonting. Och du kan se det med hopp i många sammanhang i samhället idag. I sportvärlden så stod det en rubrik för några veckor sedan: allt vårt hopp inför EM i Frankrike står till Zlatan Ibrahimovic. Allt vårt hopp. Och du vet, denna kar då, denna man då, snart 35 år gammal, är liksom 9,5 miljoner människor. Allt vårt hopp. Vi kommer dö om vi inte går vidare. Hela Sverige kommer till intet göra. Han är hoppet för hela nationen. Zlatan. Och vi är en idrottsfamilj, och vi grabbar i huset, vi älskar fotboll. Och liksom nu mina söner, de bara att heja på Hammarby, vet du. Det är ju så lågt man kan komma. Så lågt man liksom kan. Men vet du, jag går med då på matcherna, för jag gillar stämningen så enormt mycket. Och du vet, på en vanlig match är den 25 000. Det är annat än när ÖIS spelar. Vad skoj. Men det är en enorm stämning på de här matcherna. Och vi var på en match, vet du, och då kom de ifrån vårdhemmet med äldre karar. Och assistenterna körde rullstolar för fullt, vet du, och de satt i våran region där. Och Hammarby låg under då, som de brukar göra. Så var det en minut kvar. Och då sitter en man där, 90 år. Hoppet är det sista som lämnar, sa han. 90 år, en minut kvar, och det stod 3-1, omöjligt nästan. Men vet, denna 90-åring står i Hammarbykläder och sitter där, och assistenten står bakom och vrålar, och liksom en enorm stäm. Men hoppet är det sista som lämnar. Och för några år sedan var det vinter-OS när Charlotte Kalla och Sverige låg 25 sekunder efter i den sista stafetten, och då var det Charlotte Kallas tur då. Och vet du vad någon hade skrivit då? Allt vårt hopp heter Charlotte Kalla. Och där står hon 25 sekunder efteråt. Och så börjar hon att jaga. Och många kommer ihåg när hon drev i kapp det här och gick i mål som en segrare. Man stod ju, man var ju helt galen. Men jag gillar inte skidor. Men du fattar ju grejen. Fattar grejen. Och du vet det här är liksom det lever när olyckor sker. Så är det någonting som drev den största drivkraften. Det är hoppet. Vi måste hoppa, det måste kunna gå och hitta den här människan som är borta eller den här olyckan. Man jobbar, räddningstjänsten jobbar, man ger inte upp hoppet om att det ska komma liv. Det här är så här inom relationer, jag vet hur det var för här i Göteborg när jag var 15 år gammal så bestämde jag mig för att gifta mig med Ingmarie. Och du vet när man är 15 år har man ju ljus för det mesta i livet. Man har en enorm livserfarenhet då. När jag var 15 år bestämde jag, henne ska jag ha. Och du vet jag frågade min pappa, hur ska man göra liksom? Skicka presenter och visa din uppskattning, sa han. Det brukar alla gå på. Och jag skickade presenter, vet du, och blommor, 15 år, vet du, man var ju helt. Men du vet, det blev inget gensvar. Utan presenterna kom tillbaka. Av någon anledning. Inte alla, men de som var dålig kvalitet. Nej, jag bara ska. Och du vet det där, liksom det. Men så till slut så bara jag blir trött på det. Hon tar inte emot det här. Och jag gick till min ungdomsledare då. Jag var och talade, han hade 40-årsjubileum igår som förkunnare. Så sa jag till honom. Aj, så jobbigt med den här tjejen. Hon fattar ju inte det här, vad jag gör. Och så sa han, Mikael, hoppet är det sista som lämnar. Och så fick jag nytt mål och tänkte, kör lite till. Ska nog kunna bryta ner henne på något sätt här. Och liksom få igenom det här. Och fortsatte, vet du. Och jag gick på bibelskola på UMU. Och jag gick i Ljungskile och hon gick i Skellefteå uppe i Jörn i Norrland. Och jag bara skickade paket varje vecka. Och allt kom tillbaks. Och hon var väldigt svår att knäcka den där damen, vet du. Hon sitter ju här nu så vi kör öppen bekännelse. Men så till slut fick jag reda på då att hennes pappa var vegetarian. Så jag tänkte, om jag blir vegetarian så kan jag liksom impa den vägen. Så att hennes pappa talar med henne, vilken underbar man hon kommer att få. Och så tänkte jag, Gud kanske blir impad också då. Så då blev jag vegis. Några veckor, det var inga roliga veckor. Jag gav upp till slut. Och åkte och köpte massa kakor på Kungälvs kakborden sen. Men till slut så kände jag. Hoppet höll på att svika mig, vet du. Och så till slut så vann hoppet. Och nu har vi varit gifta i 30 år om 2 månader här. Och vet du vad hon sa till mig nu för några... Hon sa till mig nu för några veckor sedan, så sa Micke, jag är glad att du kämpade för mig. För vi har haft det väldigt bra. Jag tänkte, äntligen är jag godkänd efter 30 år. Nu är det grönt här, nu tar vi 30 år till här. Men vet du vad det är? Hoppet, det är oerhört viktigt att ha det här hoppet. Och tappar man det där hoppet så är det på något sätt som man tappar kraft i livet. Det är någonting man förlorar, gnistan i livet. Man förlorar det där att vakna upp på morgonen. Tappar du hoppet så är hoppet ute helt enkelt. Det kan vändas in i hopplöshet. Det kan ända sig in i att man bara känner att det är ingen idé längre. Och tappar vi hoppet att människor ska möta Gud i Sverige. Ja, men då har vi ju tappat allt. Vi har tappat allting. Men om vi har hoppet att Gud, han som dog genom sin son på korset. Han som öppnade en väg för hela världen. Han som är världens frälsare. Tagit nycklarna ifrån döden och dödsriket. Och segrat för all evighet. Vet vad det är? Om vi tappar gnistan för det här. Då är det inte mycket kvar. Då blir det bara religion till slut. Då blir det bara, det är bara hemskt vad det är och folk är jobbiga och de super och grejer och alltihopa. Nej, vi har ett hopp. Vi har ett hopp, vet du. Och när du ser en människa med hopp så ser du ögon som tindrar. Om du ser människor, jag hade en gammal dam på möte för några år sedan, var underbar. Många år sedan var det. Hon satt och höll i sin handväska så här. Jättehårt, en gul handväska. Och hon var väldigt färgglad. Och när jag predikade så satt hon och slog med liksom vänsterhanden så här hela tiden. Kom igen Mikael, så där bara liksom. Och hon var inte ung då. Ni är ju unga här, ni är ju otroligt liksom. Men hon var äldre. Och hon höll på, och till slut efter en lång tid så hör jag hur hon viskar till grannen till: han kan nog lägga in en växel till, sa hon. Det går nog att få in en växel till. Och jag hörde ju det här, vet du, jag tyckte det var jättekul, så det blev en envägspredikan till henne. Och hon bara håller på: kom igen, Alvén! Och vet vad det är? Titta in i hennes ögon, och full av liv, full av hopp, full av framtid. Vet vad vi har? Vi har världens största hopp. Som Christian så fint berättade om sin bror här. Vet vad det är? Mitt i allt det tuffa, allt i sorgen, allt jobba, så är det ändå ett hopp. Att vi ska mötas igen. Det kommer en ny dag. Det kommer en dag när vi är hemma. Det är något helt makalöst att få leva med det här. Därför undrar jag, inte folk i Göteborgskyrkan nu, men därför undrar jag, varför är det så trögt i vissa kyrkor? Inte i här nu, för jag här trivs jag så otroligt bra. Men det är bara, man predikar, det känns som att orden, puff, och så bang, slår tillbaka. Man säger, woo! Och det är liksom bara så. Jesus lever! Vi har en framtid och ett hopp. Varför är det så här? Det är något som inte är som det ska i hjärtat. Nu är jag lite pang på här. För när det här hoppet lever, man kan gå igenom tuffa situationer och så vidare, men det är ändå någonting, det lever ändå ett hopp där. Och jag hade en sån här period i höstas, när många av er vet ju att jag är ju en skadad man här efter en trafikolycka. Så jag har en trasig nacke här på höger sida som ställer till ett elände periodvis. Och idag är en sån dag då. Men vet du vad jag har? Det finns ändå något slags hopp. Det är andra som har värre. Får man ändå hopp? Så vad jag menar? Kan bli så fäst vid det egna ibland. Och när du hade en sån där jobbig period och det bråkade och allt var jobbigt i Nepal och hallickar och allt, det var bara en enda rör alltihopa. Och jag bara sa att jag lägger av. Jag orkar inte mer. Det är någon som har känt så någon gång. Orkar inte mer bara. Det är jobbigt. Det är livets gång. De dagarna, de händer, och kommer de inte så är det något fel på dig. De kommer. Det är så bara. Livet är tufft ibland. Och så gick jag där och så ringde en kamrat till mig och han menade jätteväl och det var inget illa med det. Men så sa han: Mikael, lägg av och res så mycket. Liksom lugna ner alltihop och liksom se om det går att få ordning på den här kroppen. Han menar ju så gott. Men vet du vad? Han sänkte ju mig där. Så ringer nästa kompis, han ringde några dagar senare. Och så sa Mikael: jag känner att jag håller på att bryta igenom snart. Två budskap. Och kärlek i bägge, så det var inte något någon vill illa. Men jag tog det sista då. Kände, det kommer nog, det kommer att vända snart. Så han, och han peppade på, vet du. Han sa, kommer gå bra, jag åker med dig till Nepal nästa gång. Och han dundrade in i det där styrelsemötet och bara sa, det finns liksom en framtid då. Så här. Vet vad man blir då? Väldigt glad. Man får möta sådana människor. De ger någonting in i mitt liv. Och vi kan titta på detta i Abraham till exempel. När han då var 99 år gammal, då fick han det här budskapet att han skulle bli far. 99 år. Då är det inte de här enorma förutsättningarna för att bli pappa. Och det kan vem som helst lista ut. 99 år, du hör dåligt, du ser lite dåligt. Du går dåligt. En del är annorlunda, men de flesta, det är inte så mycket med när man är 99 år. Så kommer Gud och bara säger, du ska få, din fru ska föda en son. Och Abraham, han bara stod och tittar. Och så tittar han på sin fru. Hon är 89 år. Och det är du kvinna, 89 år, det är inte det där enorma liksom att det är stor chans för att det blir barn. Mänskligt sett. Många mänskliga situationer är omöjliga för oss ibland. Det är därför Gud kommer in på arenan. Gång efter gång. Och gör det där inte vi kan göra. Han vänder det där som inte vi kan vända. Han kommer med den där hoppelstråle där man känner det är bara ute just nu. Tänds det där inne. Och så tittar Abraham på Sara. Och så hon står och ler åt budskapet bara. Hon tänker, det är fullständigt galet det här. 89 bast och jag ska bli mamma. Och så tittar hon på och så säger Bibeln så här att hennes sköte var så som dött. Och det kan man också räkna ut att det var ingen svår att komma fram till den satsen, att det är som dött alltså. Det här går inte. Och så är det någonting som det står i Bibeln, där allt hopp var ute, står det om Abraham. Där allt hopp var ute. Kanske du är i en sån situation idag där du bara känner, det är ute. Hoppet är ute. Vet du vad det står i Bibeln då? Då hoppades han i alla fall. Då hoppades han i alla fall. Och han står där och hon står där. Och han säger, det här blir väldigt intressant, Sara. Hur det här ska gå till. Men så höll de fast vid det där ordet. Det finns ett ord för varje situation. Det finns en psalm 23 för varje situation. Det finns ett ord ifrån Gud som man kan hålla fast vid. Och det står Abraham och så säger han till Sara, det här kommer bli ett av de roligaste åren vi går igenom. Här ska det liksom, och hennes mage börja växa och släktingarna börjar tala och familjen börjar tala. Vad är det hon äter, Sara? Det bara växer på. Och det var ingen som kunde ana i sin villa att det låg en baby där inne. Vad heter han nu? Isak. Han låg ju där inne. Och utan det var ju först en vansinnig tanke. Och de kollade skafferiet, ut med bullar och ut med godis och alltihopa. Sara kan få socker här på äldre dagar. Men det fanns något som bara ske. Det var det där undret. När allt hopp var ute. Det var det där som ingen människa kunde göra. Och det är något underbart. Och till slut så kommer de in där på BB. Och de bara liksom instormar in där. Och vattnet har gått på Sara. Och de kommer in och anmäler sig i luckan. In med två rullatorer. Halvblinda och halvdöva. Och liksom. Man får väl fantisera lite grann. Så här var det faktiskt. Och de går in där och liksom Sara står och skakar där. Och Abraham säger, ni får skynda på här nu. Det har varit mycket här nu i slutet. Ja, men vem ska ni hälsa på? Är det barnbarnsbarn eller är det barnbarnsbarnbarn? Nej, det är min fru älskling. Hon ska föda nu. Jag ser den bilden. Och alla bara säger, det är omöjligt det här. Det går inte. Abraham är stolt som en tupp där, vet du. Han säger, det är 99, jag är 100 år nu på gång här. Och bara rullatorn, den nästan punkar på den för den har gått så länge. Sara står där och liksom hon darrar och det är en enda röra. Och så får jag fram en brits här nu då. Där allt hopp var ute. Hoppades de i alla fall. Vet du vad Gud har visat genom hela historien? Att gång efter gång där allt hopp var ute, där kommer han och gör de där undrena som är över vårt mänskliga förstånd. Det blir annorlunda än det vi kan räkna ut. Vi ser det i Hesekiel 37. Där hela den där dalen var full av döda ben. Och de frågar liksom Hesekiel. Gud frågar profeten Hesekiel. Finns det någon möjlighet för den här dalen att få liv? Och jag tycker Hesekiel gör det så bra och smart. Han säger, Gud, det får du svara på själv. Det står i Bibeln så. Det får du svara på själv. För om jag ska lägga ut det här svaret så är det totalt omöjligt alltså. Det finns inte liv i närheten av liv här. Och så står det längre fram i kapitlet så står det, allt hopp var ute. Allt hopp var ute. Och så frågar profeten Gud, vad är det? Och så säger Gud, jag har en plan här nu. Det ska bli liv i den här dalen. Det här ska liksom bli liv och det ska blåsa in en vind ifrån de olika väderstrecken. Och det kommer bli rörelse och fart här. Jag tror det är ett ord till många kyrkor i Sverige idag. Finns hopp, vet du? Kan vända på det här negativa och det här hopplösa. Och vad du än är i för situation idag och du bara känner, det hoppet är ute. Så finns det en vers i Bibeln som är en bild av ett ankare. Det står att det är som själens ankare. Hoppet är som en själens ankare. Och nu har Boris varit så snäll så han har gått och köpt ett ankare här idag nu då. Ska vi se här. Och vet du vad det är? Det här är inte jättestort. Men det har en enorm förmåga att hålla något större på plats. Och nu vet ni inte vad ankare är här i Göteborg, så då har ni flyttat det fel. I Småland, vi har ingen aning vad det här är, men det här är då något som du slänger i när du vill förankra båten. Och du kan ha en rätt så hyggligt stor båt på det här. Och det är här, när det får hugg i botten eller i ett stenblock eller något, så håller det hela båten. Båten är liksom, du behöver inte dyka ner var femte minut och kolla om det håller. Utan när det väl har huggt tag så håller det här fast. Så kom en man till mig och sa han, ankaret är ju som Gud. Men är det ingen lina i ankaret så har vi ingen nytta av ankaret. Utan vad är vårt hopp till det här? Det är att vi förankrar vår lina, vårt liv i det här ankaret. Kan vi säga ett litet amen här? Vi förankrar vårat liv i det här. Och vad är då vårat liv? Vårat liv är det vi sätter vår tillit till. Det jag liksom knyter fast det här, och när jag känner att det hugger så bär det igenom dagar som är tuffa, dagar som är svåra, så kan jag hålla fast vid det här. Och då behöver jag inte oroa mig, utan Gud håller allt i sin hand. Han håller det, du är förankrad. Vem är Jesus? Det är klippan alltså. Det är fast förankrat i klippan. Det är inte att det går fram och tillbaka och liksom så här, och du hela tiden behöver oroa dig. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Har du ditt liv fastspänt i han, så kommer det att hålla. Det kommer att bära. Ibland är det svåra dagar och då är det någonting. Det håller lika bra då. Men då känner jag inte det. Men det håller i alla fall. Men vad gör jag när jag är trött själv? Därför behöver vi kyrkan. Då får jag hjälp av mina vänner. Det kommer vända, Mikael. Tänk ett ord. Kommer vända. En flicka, hon kom till mig nu för ett tag sedan. I Nepal, så sa hon, jag ville bara säga det att jag är så tacksam att jag får leva. Ni har räddat mitt liv. Ja, så ja, det är underbart att höra. Vad är det som har hänt? Nej, när jag var 8 år så öppnade pappan hyddan och släppte in sina kompisar som våldtog mig. När jag var 8 år. Och sen eskalerade här och det blev som en hembordell där jag bodde. Och det blev mörkare och mörkare. Och detta pågick dag ut och dag in. Ända fram till jag var 11 år. Hon sa, jag var så söndertrasad. Jag var så knäckt och jag var så bruten. Och jag såg ingen framtid. Jag bara gick och drömde om en sak. Hur ska jag ta mitt liv? 11 år. Vad går man i 4:an eller någonting? Och hon bara slet med det här. Och så till slut så hade hon då hittat råttgift som hon skulle äta då. Så hon tänkte, kanske jag kan dö av råttgiftet. Och så kommer en buss och hämtar massa flickor. Men hon var inte med på den där bussresan. Men på något sätt så fick hon sista platsen nästan i farten när bussen gick. Och så fick hon en fristad och så har hon nu börjat läkas. Och denna tjej, hon är så duktig i skolan. Hon har såna framtidsdrömmar och så vidare. Men så sa hon, tack att jag får leva. Jag skulle inte levt idag annars. Råttgiftet hade dödat mig. Men vet vad det är? Vi bringar hopp in i människors liv. Och nästa vecka är det massa människor vi kommer möta här. Vi kan ge dem hopp, vet du. Vi kan ge dem en framtid. Och vad är det Bibeln säger? Bibeln säger att den som hoppas på Herren får ny kraft. Som hoppas på Herren. Den som litar sig till honom. Den som liksom sätter sin förtröstan till det här. Och bara säger, och vad kan man då förtrösta på i livet? Jag kan förtrösta på min lön. Pengar som jag måste ha och komma in och så vidare. Jag kan förtrösta på mina pensionssparande. Man har ingen säkerhet i det egentligen. Och människor idag, den här bankmannen då, är tillbaka till honom här. Han sa, jag är så trött på alla dessa pengar. Jag ska väl säga vad jag tänkte. Det är lätt för dig att säga. Jag tänkte, men jag sa det inte. Men han sa, pengar och välfärd gör inte mitt liv meningsfullt. Det är inte mitt liv meningsfullt. Man kan förtrösta på det här. Sätta sin tillit till det här. Det är väldigt vacklande material. Men så kan man sätta sin tillit till den här boken. Bara så här hämtar jag min kraft. Här hämtar jag mitt hopp. Och jag ska avsluta nu bara på några minuter här. Tiden går för fort här i Göteborg. Och står det i Bibeln så här. Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Inte ofärdens eller olyckans tankar. Utan jag har fridens tankar. För att ge er en framtid och ett en framtid och ett hopp. Det är vi kallade att ge till göteborgarna, var vi nu bor. Vi ska ge det här hoppet. Jag ska avsluta nu med ett mejl jag fick här om veckan. Jag grät när jag fick det. Tjejen heter Fiona. Och så skrev hon: kommer du ihåg mig, skrev hon först. Vi möttes i Afrika på en kampanj för 10 år sedan. Och jag tänkte, nej, henne kommer jag inte ihåg. Det är tusentals, vet du. Så började hon skriva, så sa hon: det var jag som kom in med rullstolen. Jag kunde inte riktigt greppa det. Så skrev hon: jag var 21 år gammal och jag hade en trafikolycka och jag var hos läkaren och då sa han på morgonen: nu är allt hopp ute. Vi kommer inte kunna göra någonting åt det här. Du kommer vara förlamad ifrån midjan och neråt. Och hon hade en rullstol. När jag väl till slut kom på vem det var, så var det en rullstol. Däcken var knappt runda. Och hon kämpade med den här rullstolen ut. Så grät hon och lämnade sjukkliniken. Och så sa hon till sin vän: allt hopp är ute. Det är ut. Kommer aldrig kunna gå igen. Och det finns inte som vi har i Sverige att man får hjälp och så vidare. Det var väldigt svårt för Fiona. Så rullade jag ner för vägen så hon, och där stod det en sån där mötesvärd. Och han pekade bara in på fältet och sa: det finns hopp för dig. Ett ord. Det finns hopp för dig. Och hon liksom fick hjälp att rulla in där. Och hon satt längst ner i sin rullstol. Och så talade vi om hopp denna kväll. Jesus är världens hopp och så här, håll på där. Och hon sitter där och vi vet inte om det här. Och Lasse Nylén var med på den tiden, han är hemma hos Gud nu. Han var med och så till slut så rullar de fram Fiona till ungefär mitten på fältet. Och hon är där på vänsterkanten och så får Lasse syn på henne. Och så sa han: om jag så ska be hela natten så ska jag få denna flicka att möta Gud. Han rusade ner, tog med sig ett team och jag stod på scenen och de bad. Massa, kanske 20 pers stod runt den här rullstolen. Fiona, hon sa, fattade ingenting. Men hon sa: jag tyckte det var en skön stämning. Det är en skön stämning när Jesus är där, vet du. Skön stämning när folk liksom känner, visar kärlek och så vidare. Och de bad, och de bad kanske 20 minuter, jag kommer inte ihåg. 30, jag kommer inte ihåg hur länge. Men till slut så ser jag Fiona bara resa på sig. Upp ur rullstolen. Och du säger så här: det här kan ju inte ske. Jag håller med dig fullständigt. Det kan inte ske. Mänskligt sett. Där allt hopp var ute. Då började hon hoppas i alla fall. Och så sa Mikael: 10 år sedan nu så gick den kraft in i mina ben. Nu är jag utbildad på universitetet. Men jag har lämnat mina studier för nu är jag ute och predikar och förmedlar hopp överallt där jag går fram. Helt, helt upprättad i livet. Vet du vad det är? Det är allt hopp var ute. Hoppades Abraham i alla fall. Och är du i en situation idag, det bara känns som det är mörker, så finns det ett själens ankar att hålla fast vid. Det finns en Gud som säger: håll fast i mig. Håll fast i mig. Bara låt det här hålla dig. Hur stormen än är, hur den ser, det håller fast där. Ska vi bara stå på våra fötter ett ögonblick här nu? Han kommer med att ge en framtid en hopp. Han kommer att stilla stormen. Han kommer att tala liv där det död råder. Han kommer med sin kraft in där all kraft är borta. Han förmedlar hopp. Detta evangelium. Ska vi bara sluta våra ögon där vi står just nu? Åh, jag älskar att hålla fast vid Gud. Det håller. Det håller. Kanske du är här idag. Den viktigaste fråga som man kan ställa ska jag ställa nu. Kanske det är som den här bankmannen som säger: jag måste få en mening med mitt liv. Att möta Jesu kärlek. Att möta hans förlåtelse. Att möta och få känna att det blir fri där inne. Det går inte att jämföra med några pengar. Det går inte att jämföra med ägodelar. Det är något helt magiskt. Ursäkta uttrycket. Något helt fantastiskt. Jag kände det ro inne i mitt hjärta. Jesus kom för att ge en framtid och ett hopp. Alla människor behöver komma till Jesus och säga: förlåt mig att jag har gått min egen väg. Många gör det i Sverige nu. Fler kommer göra det framöver. Jag tror vi har en underbar tid framöver. Vet du vad jag tror? Kanske du är här idag och bara säger: detta beslut skulle jag vilja ta idag. Många i Bibeln gjorde det. Många i samhället i Göteborg har gjort det. Kanske ska bli din dag idag. Få en framtid och ett hopp. Jag ska bara stå helt stilla. Jag har frågat denna fråga i över 60 länder. Till ansikte till ansikte. Miljontals människor genom åren. Så många, många, många har sagt: Jesus, kom in i mitt liv. Ge mig en mening. Är du här idag och bara säger: detta gäller mig. Kanske du har glidit ifrån Gud och det har tagit andra saker och fångat ditt liv. Då är han så nådefull, som Christian sa förut. Han står och dömer. Han säger: kom, kom. Kan komma med ett villigt hjärta. Komma tillbaka igen. Kanske för första gången. Men innan vi avslutar här ska jag börja be en bön. Är det någon i kyrkan idag eller på medborgarhuset som säger: jag skulle vilja att ni ber denna bön för mig. Är du man, kille, kvinna, tjej? Bara säger: jag vill ha Jesus in i mitt liv. Det har varit så en gång, men det är borta nu. Han kommer och möter ditt liv. Ska du bara räcka din hand inom ett litet ögonblick, så sträcker du din hand och säger: bed för mig. Bed för mig. Det här är inget konstigt. Kommer inte peka ut dig. Ingenting. Så bara önskar att du lyfter din hand som ett tecken. Bara säger: Jesus, jag vill ha det här. Jag vill ha det här livet. Åh, det har förvandlat många flickor där borta. Det förvandlar miljontals människor på jorden just nu. Men det kan förvandla ditt liv. Det är en bön bort. Det är en bön bort. Jesus och du kan bli vänner idag. Är det någon eller flera idag som bara säger: inkludera mig i denna bön. Lyft din hand som ett tecken just nu. Så ska vi bara be för dig. Bara håll din hand högt upp just nu. Gud välsigne dig. Är det någon mer? Och Gud välsigne dig. Är det ytterligare någon mer här? Och dig. Någon mer? Och dig. Och dig. Och dig. Ytterligare någon här. Gud välsigne. Det här är det största under som kan ske. Låt sommaren bli en Jesus-sommar i ditt hjärta till Gud. Ska vi bara be en bön tillsammans? Vi kan be den allihopa. 5-6 stycken som bara säger: ta det här beslutet. Så säger vi: Jesus, tack att du älskar mig. Tack att du talar hopp in i mitt liv. Jesus, jag ber dig, förlåt mig. Allt som ligger oss emellan. Jag bara vänder mig till dig just nu. Och jag ber att du renar mitt inre. Och upprättar en god kontakt mellan mig och dig. Jesus, jag älskar dig. Tack att du älskar mig. Amen. Amen. Herre, jag ber för dessa händer som är sträckta idag. Vi tror att det är fantastiska dagar på gång framöver. Och vi vill inte sälla oss till dem som bara talar negativt om landet och det är så dåligt och allt. Vi vill gå med dem som har tro och hopp i sina hjärtan. Att vi har verkligen något att förmedla idag till människor. Välsigna nu, låt detta relation med dig få bli verklig i var och ens hjärta idag. I Jesu Kristi namn. Amen, amen. Vi ska be en bön till här. Kanske du går igenom en situation där du bara känner det är tufft, det är svårt, det är liksom du känner som Abraham, det är så som dött när du tittar på omständigheterna. Det går inte längre. Gud vill ge dig en uppmuntran idag. Ta inte lätt på ditt lidande. Jag tar inte liksom, jag vet hur det är. Det är tufft ibland. Men jag vill ge dig en tröst att hålla fast vid Gud. Det bär igenom allt. Det bär igenom dödsskuggans land. Det bär igenom alltihopa. Vi ber en bön. Hur många är det idag som säger: inkludera mig i denna bön. Jag går igenom en livssituation. Det kan vara ekonomiska problem. Det kan vara relationsproblem. Det kan vara äktenskapliga problem. Det kan vara liksom grannproblem. Det kan vara mängder av saker där det bara står still i livet. Och det bara känns att det finns ingen väg. Kanske dina barn är på väg någon helt annanstans än vad du önskar du har i ditt hjärta. Men det är fortsätt att älska dina barn. Fortsätt att älska dem hem igen. De kommer hem till slut. Men vi vill bara be. Hur många är det idag som bara säger det här gäller mig? Bara lyft din hand så ska vi bedja. Bedja överallt, överallt. Bara hålla upp det här inför Gud. Åh, det finns hopp, vet du. Det finns hopp. Det känns tufft ibland. Det finns ändå hopp där. Och bara låt Gud få förmedla det här in i ditt hjärta igen. Det kan vara dagar som är man bara undrar. Men så vänder det till slut. Det vänder. Herre, nu bara jag tackar dig för var och en som har lyft sin hand upp. Tack att vi får vara människor som förmedlar hopp till varandra. Tack att vi får vara människor som förmedlar mest av allt ditt egna ord in i våra medmänniskors liv. Välsigna nu. Var och en som har ett behov. Var och en som upplever, vad ska det ta vägen? Kanske med mina barn. Far, jag bara beder att du ingjuter hopp och tro igen. I Jesu namn. Hur de ska möta, hur man ska vara mot barnen. När de drar åt ett annat håll. Låt dem bara få känna att det finns hopp hos mamma och pappa. Det finns något i mamma och pappas hjärta. Det kommer att bryta igenom. Jag bara vill signa var och en nu. Och jag bara tackar dig Jesus. Att du är vår själs herde och vårdare som kontinuerligt talar liv och tro in i oss. I Jesu namn ber vi om mirakler framöver. Amen, amen, amen. Vet du vad det är? Evangeliet är hoppets budskap. Förmedla det nästa vecka. Ge det till människor. Kör inte ner i huvudet i sanden och tro att allt blir bättre. Lyft upp dina ögon istället och se människorna. Välsigna människorna. För jag tror vi har en underbar tid i Sverige på gång. Gud välsigne er allihopa och Gud älskar er.